Välkomna till avsnitt 4 i Klimatsnack.
Redan 4?
Ja, det går fort. När man har roligt, det sa vi förra gången också. Så att, men det går verkligen fort. Angående fort, det rör sig mycket på börsen också angående förra avsnittet.
Ja.
Det går upp och det går ner.
Så att, vi kanske ska inflika också att vi tackar alla tittare, följare, likare, delare.
Absolut. Ja, men det är jättetrevligt.
Tack så mycket, jättekul.
Ja, och vi har även fått in lite tips till vår klimatportfölj. Så att vi kommer att redovisa dem sen i kommande avsnitt hur det har gått. Så att, men idag så blir det faktiskt en... Vi fångar upp en tråd som vi började med i första avsnittet. Där jag pratade om att just det här med klimatpåverkan och vad kan man göra. Och jag såg ju att en av de största bovarna jag hade var ju min dieselbil. Och vad kunde jag då göra åt det? Jag började liksom googla och twittra och fick då kontakt med Henrik Fridholm som är marknadschef på Energifabriken. Och vi har faktiskt med oss Henrik här idag.
Av en ren slump.
Ja. Så att, välkommen Henrik.
Tack så mycket.
Ja, jättetrevligt att ha dig här hos oss. Och Energifabriken, ja, vad gör ni? Vad är det ni levererar till marknaden?
Vi håller ju på med förnybara drivmedel. Och inget fossilt. Så att vi är väl det enda bolaget som har verkligen tagit ståndpunkt där och jobbar med det förnybara. Och det har vi gjort i 15 år. Och det handlar om egentligen i dagsläget så är det ju väldigt mycket HVO som vi ska prata om. Det är ED95 som är en etanoldiesel. Alltså för etanol för en dieselmotor. Och det, idag handlar det om Scania som bygger sådana motorer. Så det är en smal produkt, men en liten pusselbit till det här stora pusslet där Sverige ska bli 100% förnybart. Då kommer vi behöva alla förnybara drivmedel. Sen har vi också en RME-fabrik. Och RME, det är rapsmetylester. Och där kör man då en anpassad dieselmotor. Man justerar lite serviceprogram och så här. Mm. Så det är också för tunga transporter.
Ja.
Så det var vi ägnade våra dagar åt.
Ja, precis. Men sen så då tillbaka till den här HVO:n som jag har förstått är ändå ett väldigt enkelt att ersätta sin dieselanvändning och köra HVO istället. Men vad är det egentligen?
Ja, jag tycker ju att namnet HVO, det är egentligen en teknisk formel. Förnybar diesel, det tycker jag är ett mycket bättre namn. För molekylen i HVO, det är en dieselmolekyl. Men det, råvaran här är ju inte råolja som vi pumpar upp ur jorden och tillför en massa ny koldioxid, utan man använder sig av restprodukter och avfall. Och det kan till exempel vara slaktavfall. Animaliska fetter har varit den största råvaran till HVO som säljs i Sverige det sista året.
Är det fel att säga syntetisk diesel?
Nej, det tycker jag inte. Det är väl ett vettigt namn. Sen är det vad man väger in i syntetisk. Men man kan säga att det är en labbframställd diesel, så man får fram en dieselmolekyl. Och när man då gör det här så plockar man ju bara fram den molekylen man vill ha, den som ger dig energi. Så jämför vi då en förnybar diesel, en HVO, och en vanlig fossil diesel, så är det ju så att den här förnybara dieseln, den har ju faktiskt högre kvalitet. Så den tål vinter bättre, den är mer lättantändlig. Den har inte en massa grejer som sotar i sig. Så att den är bättre för motorn och bättre för katalysatorn. Och mest nytta gör den ju då, eftersom den då har mindre avgaser och partiklar och så här, så gör den ju faktiskt mest nytta i en motor där du har väldigt dålig avgasrening. Euro 6-specarna på personbilar nu, de är ju duktiga på att rena. Men tar vi en gammal Merca från 1972 med raka rör ut, eller en båt på sjön som har raka rör ut, då spelar det ju väldigt stor roll vilket bränsle som du stoppar den där motorn.
Mm. Och du nämnde ju slaktrester, det är ju Jätteintressant, för jag antar att det är sånt som skulle mer eller mindre bara förbrännas, destrueras annars.
Destrueras eller...
Men hur är det med till exempel raps? Hur påverkar det så att säga, odling och lantbrukare i förhållande till att så att säga, producera mat?
Mm. Just i HVO:n är det inte så mycket raps, men rapsen ligger ju nära hjärtat hos mig då, eftersom vi har den här RME-fabriken, och där är ju råvaran svensk raps. När man odlar raps så kan man ju använda det både till livsmedel och till biodiesel. Så att det är ingen motsättning i det, är det inte. Inte i Sverige i varje fall. Går vi ner och tittar i Belgien och sådana här länder med väldigt mycket folk och få kvadratmeter, då kan det ju vara lite svårt med odlingsmark kanske. Men problemet vi har i Sverige är att vi lägger ner en massa åker. Vi bygger bostäder på dem och vi bygger vägar. Så att vi har ju 30% av den odlingsbara marken har vi ju lagt ner de sista 20 åren. Och det är en utveckling som fortsätter. Så det här är inget bra. Så att, ja.
Du, tillbaka lite till det här, om man säger nu, dieselmolekylen. Jag tycker det är så himla häftigt att man kan liksom tillverka en dieselmolekyl utan att behöva ner och pumpa upp massa fossil råolja, utan då kan bygga ihop det med hjälp av matoljor från matproduktion eller från till exempel frityrfetter liksom från restaurangkedjor och så. Men sen så som du nämnde så är det ändå någon skillnad på molekylen. Det blir ändå, där är ändå någon viss förändring. Och sen är det ju de här spesarna som jag har läst som man behöver förhålla sig till. Så att rent spesmässigt så liksom enligt EU-standard så är då den här förnybara dieseln eller HVO:n inte diesel enligt spesens specifikationer. Men vad är det som skiljer egentligen?
Mm. Ja, det här är spännande. Någonstans måste man ju ha någonting att jobba efter, och då skapar man ju en standard. Och när vi gjorde det i Europa så satte vi upp ett antal punkter. En av punkterna vi som satte upp, det var densiteten, alltså hur lättflytande den här vätskan ska få vara. Mm. Och där hamnar HVO precis utanför. Mm. Och det är enda punkten som den inte uppfyller. Och att man har med den där punkten egentligen, det är ju den gamla sanningen som sa att ju tjockare en tjockolja var, desto mer energi innehåller den. Så då satte man en densitetsnorm där också. Men går vi över till USA så ser inte deras densitetsnorm likadan ut. Den är lite vidare. Så där faller ju då HVO innanför spes. Deras spes heter ju ASTM, och här har vi ju EN-spesare i Europa. Då. Så det betyder att om en biltillverkare här i Europa tillverkar en personbil, han tillverkar två personbilar med precis samma spes. Den ena säljs i Europa, den andra säljs i USA. Den i USA kommer ha fulla motorgarantier med HVO-drift. Den i Europa kanske har det, beroende på hur tillverkaren har valt. Då. För 10 år sedan hade ju ingen motorgaranti för HVO. Idag har ju mer än hälften, skulle jag vilja påstå det. Så att, och det finns ju inga tekniska bekymmer.
Nej, så att på något sätt, det är liksom man tankar samma sak i bilen. Bilen känner egentligen ingen skillnad, och bara för att EU-standarden är spesad på ett visst sätt så är det då ingen diesel här i Sverige. Men hade man då enligt USAs mått så är det verkligen en diesel där borta.
Ja.
Men sen läste jag om någon ny spes på EU-nivå som heter EN15940. Vad är det då? Det är en spes som... Vad är tanken med den spesen?
Det är den som HVO litar sig på. Och det är ju paraffinerade oljor som ska in i den där spesen. Så det kan vara lite andra prylar också. Men där passar HVO in. Så att det är den spesen som man anger då, när man sätter en specifikation på en HVO-leverans. Så att det...
Och då är det ju liksom det här med att när man då som privatperson ska liksom tänka efter här då, liksom att kan jag tanka det här i min bil? Och då är det ju då vissa företag som har gått ut och sagt att det är inga problem. Men hur ska man resonera här som privatperson?
Nej, så Som privatperson ska man tanka, har man en dieselbil så ska man tanka förnybar diesel och köra. Och det är ett bra exempel tycker jag på det är när Nissan införde sina garantier för HVO-drift. Inga Nissan-bilar hade motorgaranti med HVO-drift. Sen helt plötsligt över en natt så kommer det ett besked att nu gäller motorgaranti vid HVO-drift för alla bilar som är byggda efter om det var 2014 eller 2016. Det var ju inte för att de hade testat det här i varenda motor och utvärderat bränslet, utan det var ju för att man såg att det här är en fullgod diesel. Det finns inga tekniska bekymmer, så det här kan vi lämna. Och jag är helt övertygad om att det hände på grund av att marknaden krävde det. Nissan är duktiga på att sälja pickuper. Och strax innan det här hände så hade Isuzu gått ut med att vi har motorgaranti vid HVO-drift. De åkte säkert på torsk där på några upphandlingar. Och sen så införde de den garantin lite snabbt.
Ja, det blev en konkurrensfaktor.
Det är det som driver utveckling på marknaden. Fordonstillverkarna gör minsta möjliga för att kunna sälja bilarna. Men när marknaden ställer krav så anpassar de sig till det. Det är egentligen så jag har sett utvecklingen hela tiden. En kul referens som jag brukar ta upp är ju en av våra kunder. De kör ju transporter då. Och de kör i bilar som inte leverantören säger att ni får någon motorgaranti för med HVO-drift. Och det här är falkambulanser. De kör ju alltså hjärtstopp till akut. Och det gör man med HVO i bilar då. Fordonstillverkaren säger att ni får ingen motorgaranti. Skulle det finnas det minsta tvivel att det här inte skulle fungera, skulle de aldrig göra det. Nej, så att, nej. Så det är bara tanke att köra.
Ja, precis. Och en annan referens är jag själv då. Liksom. Jag börjar ju tanka med min XC60 då. Börjar dra i HVO den.
Men du har inte många hjärtstopp.
Och för mig har det ju fungerat hur bra som helst. Jag börjar ju med en sån här kvartstank liksom med HVO. Men sen tyckte jag det fungerade hur bra som helst. Jag upplevde nästan att det gick bättre. Så nästa gång så tankar jag fullt. Så att, och sen har det gått hur bra som helst. Och sen när man läser de här spesarna så läste jag det att där är ju faktiskt en del, ja, som du nämnde också, att en del kemiska egenskaper som är bättre. Där den är mer snabbantändlig. Ja.
Mer lättantändlig. Och det upplever ju en del, jag vill inte påstå att jag märker någonting av det i min bil. Men det är ju en del säger att jag tycker bilen, eller motorn går jämnare och startar lättare och så här. Rent tekniskt
man behöver tänka, det är ingenting man behöver tänka på med att justera kompression eller tändning eller något sånt.
Nej, det är det som är så skönt med det här. Du gör precis på samma sätt som du gjorde innan. Bara tanka och serva den på precis samma sätt som du gjorde innan. Så att det är för alla andra bränslen, då måste man göra justeringar och anpassa till bränslet. Men det är HVO, den förnybara dieseln, den är ju jättesmidig på det här sättet.
Mm. Kan du berätta kort hur hela den här tekniken, vad ska jag säga, om du bara förklarar kort från ett svenskt perspektiv, är vi ledande? Mm. Hur ser det ut i Europa? Hur ser det ut globalt?
Mm. Det är ju så att vi är tyvärr inte ledande på HVO och förnybar diesel i Sverige, utan produktionen i Sverige som görs, det finns en HVO-liknande massa kan man ju säga, eller liknande vätska som tillverkas i Sverige. Den används ihop med fossil diesel, så raffineras den samtidigt, så då blir det vad man kallar en låginblandning i vanlig diesel. Så att de marknadsledarna globalt, de heter Neste. De finns i vårt grannland Finland. Och det här är ju, ja, ni kom säkert in på dem när ni pratade aktieplaceringar. Bör finnas i varje pensionsportfölj. De är ju världsledare globalt idag. Och nu när i stort sett alla länder vill ha mer HVO så ser jag ingen som kan gå i fatt om eller om dem de närmsta 5 åren i alla fall. Så de har en otroligt fin marknad framför sig. De har ett raff i Finland, i Amsterdam och 2 i Singapore och håller på att bygga ett 5:e. Och där tittar man ju då på den här råvarukedjan, för nu kräver det ju större volymer. Det finns en större efterfrågan. Så vad man gör är att man köper upp företag neråt. Så man köpte ett i USA och ett här i Europa nyligen. Och de här håller ju på med gamla oljor och gamla matoljor, frityroljor. Det här företaget i USA samlar upp gamla frityroljor på 30 000 platser. Då får man lite känsla för vad det är för volymer av oljor och råvaror som kommer in ändå. Då. Mm. Så de planerna som jag har sett för de närmsta 5-10 åren, där har inte Neste åtminstone någon brist på råvaran. Utan det handlar nog mer om att hinna med och bygga ut kapaciteten på rafferna. I Sverige så har vi då den här Sandpine på Norrlandskusten som gör den här råvaran som samraffas med fossilt. Så det blir ju ändå en förnybar del där. Men det är ju alldeles för små volymer. De öppnade faktiskt upp sin andra fabrik på samma ställe som den första då, i veckan. Och då tillförde de då volymer på 50 000 kubik. Och det är alltså 0,8% av Sveriges dieselförbrukning på ett år. Så att det är nästan så att det spelar ingen roll att de öppnar en sån här fabrik. Den borde vara 10 gånger så stor.
Men ska göra kan man säga någonting om att ett raffinaderi för detta är mindre, vad ska jag säga, komplicerat och mindre logistikbundet än det traditionellt?
Nej, det är nog nästan tvärtom. Att det är ännu knöligare att hålla på med det här. Okay. För kedjan blir ännu längre. Först ska du få in råvaror och så ska de tvättas och renas. Och sen så ska de ju här då göras om till en diesel i en massa olika steg. Yeah. Så att det kommer aldrig bli billigt. Det tror jag inte. Det som skillnaden på Sandpine, om vi tar dem som exempel igen. Och Neste är ju att Neste jobbar ju med de här avfall och restprodukter. Sandpine jobbar ju med skogsråvara. Mm. Och vi har ju mycket skog i Sverige. Så det är det man tror då framöver, att Sverige ska kunna leverera en hel del HVO från skogsråvara. Men jag ser inga volymer på det de närmsta 5 åren i alla fall. Så småningom kan det säkert komma igång. ST1 håller på att bygga ett raff i Göteborg. Jag tror det är 200 000 årskubik de ska producera där. Och skogsråvara också, SCA tror jag med som leverantör där. Och då kan det bli antingen fordonsbränsle eller så blir det till flyget. Och jag misstänker att det är den som betalar bäst som kommer få det där. Och mitt tips är ju flyget.
Mm. Yeah. När vi pratar om råvaror till HVO så hör man ju folk som pratar om att det är kopplingar liksom mellan palmolja och PFAB. Och,
just det då. Mm. Yes. Det finns det. Det lättaste sättet att tillverka en HVO är att göra det från en palmolja. Palmfrukten är ju världens bästa oljeväxt. Ger ungefär 5 gånger så mycket energi som en raps per kvadratmeter. Men det finns ju ett jättebekymmer där, och det är ju avskogningen. Så att i Sverige idag, så nästa som vi jobbar med då, de levererar ju ingenting med palmolja som bas till Sverige. Däremot så använder man PFAD, och vi ska strax gå in på vad det är för någonting. Det kommer in ungefär 8% av volymen 2019. De ligger ju alltid efter de här statistikerna som redovisas. Det var palmolja som råvara. Och vi vet inte riktigt vilken leverantör det är som plockar in det och hur det används. HVO används ju på två sätt. Antingen så kör jag rent på, som jag tycker man ska göra. Kör den som en förnybar diesel. Men det är också i låginblandningen i all diesel. Så åker du och tankar en vanlig diesel idag, då får du en blandning av fossilolja, HVO och RME. Där har man ett krav på så att man ska minska koldioxidutsläppen med 21% på årsbasis. Så att man får en liten cocktail där. Så alla har HVO i tanken idag.
Den tycker jag är intressant, att det är liksom nu de som funderar på att börja tanka HVO, det är liksom inte så stort steg, för man har redan det i den vanliga fossila, den vanliga fossila är redan utblandad med HVO när man åker tankar. Mm.
Det stämmer. Men jag gick iväg på ett sidospår då, vad frågade du egentligen?
Palmolja.
Då är vi inne på palmolja. Då vet jag att det kommer in palmolja, och palmolja om det leder till skogsskövling är ju inte bra. Alla råvaror som används i Sverige, de måste uppfylla något som heter hållbarhetslagen. Och då får det inte komma från skövlad mark. Man får faktiskt sälja biodrivmedel med råvara som kommer från skövlad mark också, men då får du ingen skattefrihet. Så då skulle den kosta 4-5 kronor liter till. Så det går liksom inte. Så det, sånt finns inte i Sverige. Men det finns ju då kan man säga att okej, då ser vi att det här är spårbart ner till den här plantan. Vi vet var det kommer ifrån. Men då kan man ju också resonera så att men om jag köper den här fina palmoljan så kanske någon annan som inte är så nogräknad köper den här palmoljan som är odlad på en skövlad mark. Och då blir det inte bra ändå. Och det är det resonemanget som väldigt många känner att nej, men palmolja ska vi inte hålla på med. Och det tycker jag kan vara ett vettigt resonemang. Sen finns det ju då en produkt här som heter PFAD som är kopplad till palmoljan. Och det är så att när du tillverkar palmoljan, när du kör det här i krossen, i pressen, så får du alltid en rest som du inte kan använda till livsmedel. Och det blir, gör du 100 liter palmolja så får du en rest på 3-5 liter. Det är väl som vilken annan vegetabilisk oljeproduktion som helst. Det blir någon liten sörja kvar på slutet där. Så de här 3-5 litrarna som blir när du gör 100 liter palmolja, det är PFAD. Och då kan man ju välja att göra tvål av den där om man vill. Eller biodrivmedel. Det är ju liksom de två huvudspårarna egentligen som finns för det där. Och den använder vi i svensk HVO. Och det var ganska mycket förut. Det var uppåt 40%. Men så fick vi en regeländring som gjorde att den här, i det här, när man då räknar på de här CO2-reduktionsvärdena så klassar man ju varorna på olika sätt, råvarorna då. Och då fick PFAD en sämre klassning och var inte så intressant och var då lite dyrare då, indirekt. Så då har den här användningen av PFAD sjunkit. Så att som lägst var det nog nere på ungefär 10% av volymen. Och min gissning framöver är väl att PFAD kommer att stå för kanske 20% närmsta året. Sen har Neste sagt det att de räknar med att på 5 år så ska de fasa bort alla oljeprodukter globalt. Så då ska det inte finnas någonting kvar längre.
Okej, och det är mer, ja. Utan mer animaliska och från frityrfetter och den här typen av råvaror istället.
Avfall, och man forskar ju på gamla, det är mycket plast till exempel som vi kör bara energiåtervinning genom att vi eldar upp det idag. Det tittar man på, kan vi använda det? Man forskar på alger för att se om vi kan odla alger och vi kan använda det som en råvara. Men det här ligger ju väldigt långt fram i tiden. Så att än så länge så är det ju rester av avfall från det. Vi producerar mycket rester av avfall som människor. Så det räcker som råvara.
Det känns rätt bra att kunna köra runt på det istället för fossilt. Alltså. Jag tycker det känns jättebra. Men sen när man då ändå tittar på... det absolut bästa är ju om man kör en elbil som inte släpper ut någonting alls.
Men, nästan säger jag då. Det bästa är att du inte kör... Jag säger nästan då, nu avbrott jag det här. Men det absolut bästa är att du låter bli att köra någonting alls.
Ja.
Det sparar mig, då blir det inte bättre.
Exakt.
Tillbaka till elbilen.
Ja, precis. Nej, men precis. Men sen, för det är ändå dyrt och det kostar mycket pengar och sådär. Men om man då har en existerande dieselbil så är det ju faktiskt väldigt lätt att liksom åka till en pump som bör tanka detta istället. Men sen så då, om man bara jämför klimatpåverkan, om man ska liksom prata sådana siffror. Vad är det egentligen för skillnad CO2-utsläppsmässigt vanlig diesel eller HVO?
Då pratar man ju om att man har uppåt 90% reduktion av koldioxiden. Och det här beror lite grann vilka råvaror som det är just under den här perioden. Och vi har ju legat på 90% CO2-reduktion på HVO de sista åren. Och ju större volymer som vi kommer att börja använda, ju mer... Vi i Sverige och Kalifornien ligger ju längst fram i världen. Men de andra länderna vaknar ju till nu. Så ju större volymer det går ut globalt, då kommer man börja använda mera råvaror som har då sämre sådana här GHG-värden, alltså CO2-reduktionssiffror. Så ja, det kommer sjunka till 80-70 kanske, någonting. Men det är fortfarande är det ju då en 100% förnybar 100% förnybart drivmedel. Och då måste man ha lite förståelse för vad är det här för siffror vi pratar om egentligen. Det är ju inte så att man bara trollar bort koldioxiden, det är fortfarande ett avgasrör på bilen. Mm. Och då klassar man de här varorna på olika sätt. När man använder avfallsprodukter så sätter man det till noll i koldioxidbelastning. Och då säger man att koldioxidbelastningen här, det belastar vi originalprodukten. Och det här blir ju lite spännande då. Om vi tar en etanolproduktion så tar vi en limpa som har legat i mataffären och varit på bageriet och transporteras flera gånger. Sen kör vi den till etanolfabriken. Då klassas ju den som ingångsvärde noll då i koldioxidbelastning. Men tar vi det här vetet som vi gjorde limpan av och kör det raka vägen till bioraffet och gör etanol utav, då får det en sämre reduktion, för då tittar man på livscykelanalysen. Och livscykelanalysen är ju, då försöker vi ju vara så noggranna vi kan. Det är ju det bästa sättet att mäta på. Men det går inte att göra på ett avfall som man inte vet riktigt var det kommer ifrån och vad det har varit och så här. Så därför har man valt att sätta det till noll då. Så det viktiga om, som konsument, är inte det viktiga om man har 97 eller 80 eller 70 procents CO2-reduktion på det man kör. Det viktiga är att man inte eldar upp mer fossilt. Så man ska köra ett förnybart drivmedel.
Ja,
oerhört jätteenkelt.
Ja, för att jag tänker att för när man ändå tänker på förbränningen som sker i motorn, så är det som sagt, den släpper ju ändå ut CO2. Men att det då är helt förnybar CO2. Det är ju CO2 som har kommit från det existerande kretsloppet. Det är inte någon ny CO2 som man har grävt upp från jordens inre som man släpper ut.
Precis.
Så det är fokus på det.
Varje liter olja vi kan spara i jordens inre, den är bra. För den tar ju några miljoner år till att binda. Den olja vi plockar upp nu, det är ju gamla dinosaurier och grejer som har legat den ena bit olja. Så att det kommer ju ta några tusen år. Eller,
Ja, och det är lite som Rickard och jag har pratat om angående den här podden, att vi vill ju tipsa om vad man faktiskt kan göra idag i sin vardag som inte är svårt och inte besvärligt och inte dyrt. Och vi inser ju att, precis som vi har sagt här, visst, om alla slutade köra eller alla köpte en elbil imorgon, så hade vi löst en stor del av problemet. Men det kommer inte ske. Så vad kan vi göra i en övergångsperiod? Men för att ta siffrorna som du säger med att plocka upp fossilt. Elbilarna ökar ju exponentiellt, men de är ju fortfarande bara promille av fossilbeståndet. Men ändå under 2019 så elbilsanvändarna reducerade förbrukningen av 600 000 fat olja per dag 2019, fast de inte är många.
Det är häftigt.
Så det Rickard är ute efter lite grann är ju att om alla gör en liten del var, så blir slutsumman ganska rejäl.
Ja.
Så att om man nu vill göra detta då, så rent praktiskt, hur går man då tillväga om man vill bli en HVO-tankare? Eller en nybar dieseltankare?
Ja, jag tycker ju ett jättebra sätt är att man går in på energifabriken.se. Och sen tittar man där på under tanka. Man tar ut ett tankkort där, beställer ett tankkort. Och sen tittar man, eller innan man gör det kanske man kollar om det finns några mackar i ens närhet. Vi har 60 publika stationer spridda över Sverige. Malmö i söd och Storuman i norr. Men det kan ju, vi täcker ju inte precis överallt. Så att är det så att vi inte finns där du finns, så kan jag ju tipsa om att vi har en kollega i branschen som heter OKQ8. De har också ganska mycket HVO-mackar. Så hittar man inte hos oss, tycker jag man tittar på OKQ8. Då tror vi två ihop tecken och landet riktigt bra.
Då är det inte många viktiga. Länk här under i filmen var man hittar karta. Och...
Ja, precis. Nej, det länkar. Absolut, absolut. Nej, och jag har gjort detta och det fungerar hur bra som helst. Så att,
ja, men du gör det. Och då kan du gå igång imorgon. Det kan du inte, för du måste få tankkortet först. Men du kan få igång nästa vecka. Och skillnaden där, och det ska du ju, även om du har tänkt att byta till en elbil om ett år eller om fem år, så ska du göra det här om du har en dieselbil. För att då så minskar ju dina utsläpp under tiden fram till elbilen. För elbilen är ju det vastaste alternativet sen. Om du hittar en som passar din körmönster och dragkrokar och allt vad det är. Men i snitt så lever en personbil i 17 år i Sverige. Ja. Så att det tar för lång tid att vänta på omställningen till el. Vi måste göra mer än en sak samtidigt.
Mm. Mm. Sen var det ju det här med att just att det ändå verkligen mindre här partikelutsläpp från HVO. Och ja. Där, ja, lite andra så här farliga gaser som kommer och som också minskas när man kör med HVO. Ja. Mm.
Så HVO utsläppsmässigt. Ja. Utsläppmässigt är den ju likvärdig eller bättre än fossildiesel. Ja. Så den är ju aldrig sämre på något utsläpp.
Ja, precis. Så att, och sen någon liten fråga om priset också. Hur står, när man nu tankar HVO, hur, om man jämför pris med fossildiesel?
Det kostar lite mer. Det gör den. Och det är roligt hur vi fungerar som människor, för vi pris på bränsle, det fokuserar vi väldigt mycket på. Och vad det handlar om då, om man kör HVO istället för att köra en fossildiesel. Så en normal bil i Sverige går ju 1500 mil. Så det handlar det om kanske 2000 kronor om året som det här fördyrar det här bilåkandet då. Och den här bilen som går då de här 1500 milen om året i snitt. Den kostar ju någonstans mellan 25 och 50 kronor milen. Och då är det en 50-öring eller en krona till på det priset per mil som det kostar. Ja. Så det är billigare än att köpa ett par nya snygga fälgar eller en metalliklack.
Ja, och så är, alltså man bara jämför vilken butik som helst, man ska gå in och köpa ekologiskt smör eller ekologiskt mjölk, så är det ju lite dyrare än den normala.
Det man ska säga här också, det är att politikerna, vi får ju ge dem något positivt någon gång, de får så mycket skit emellanåt, så något positivt ska de få med. De har faktiskt gjort vad de kan i det här läget. Det går ju alltid att göra mer, men vad de har gjort är att de har tagit bort all skatt. Så det här är ju helt skattefritt. På den fossila dieseln har du ju 4 kronor liten i skatt.
Ja, och sen så... Och sen är det ju kul också, tycker jag, med ni. Det är ju, ni är ändå att... Alltså ett entreprenörsföretag som startade, när var det ni drog igång energisamling?
Vi drog igång 15 år sedan började vi. Mm. Och det är tre familjer som har tre lantbruk mellan Motala och Vadstena som äger företaget. Och det började med att de ville ha förnybara drivmedel till sina gårdar själva. Så de ställde om allting där till 100% förnybart. Inte bara drivmedel utan el och värmare och det var pellets och hela paketet. Mm. Och sen byggde man upp det här företaget och nu har vi passerat 1,5 miljarder i omsättning på 15 år. Det är jättehäftigt. Ja, och någonstans för 6-7 år sedan så var första gången HVO kom in i Sverige och då var vi med. Mm. Och det ger ju också en liten grann en tanke. Vad kommer vi köra på 2030? Det är ju 9,5 år kvar till dess då. Kommer vi ha någon mer sån här grön molekyl som vi häller i tanken då? För 10 år sedan hade vi inte HVO, då visste vi inte vad det var. Neste visste mycket väl vad det var. De har höll på att jobba på det 20 år innan. Men vi som brukare visste inte vad det var.
Ja, det kommer säkert dyka upp något. Det är kul att tänka att man stöttar ert företag också när man handlar detta. Och sen heter det energifabriken, så man vet inte, en vacker dag kanske ni börjar tillhandahålla laddstolpar eller sådana batteribytestationer till de här nya elbilarna från Kina där man byter batterierna. Man vet inte.
Jag sitter med i den gruppen, vi som tittar på framtida bränslen. Vi vill ju utöka våran portfölj med ytterligare förnybara drivmedel. Vi ser ju på hur våra kunder jobbar. Jag brukar lyfta fram Arla som ett bra exempel, mejerileverantören i Mellansverige. De har ju redan gjort tv-reklam att de kör alla sina transporter 100% förnybart. Det är rätt häftigt. Och de gör det ju på det sättet att de kör HVO, RME, biogas, etanol. Och sen vet jag inte om de har fått in någon ellastbil än så länge, men det har de säkert, någon distributionsbil någonstans. De är med på alla spår och det är så det kommer bli i framtiden. Det kommer bli jäkligt rörigt att vara boss över de här fordonsflottorna. Det kommer vara mycket enklare som privatperson, för att bor man i villa eller radhus så har man ju el hemma. Då laddar man över natten, då är bekymret klart. Men den yrkestrafiken får det mycket rörigare. Har jag då en biogasmack bredvid mig, ja, men då kan jag nyttja den. Men finns det inte det, då måste jag titta på ett annat alternativ. Så att det flytande biodrivmedel som HVO, det kommer vi att leva med även när vi har ställt om hela Sverige till 100% förnybart.
Mm. Ja, men det är häftigt.
Vad kostar aktien?
Ja, men det är inte noterade.
Det är inte noterade, det är privatägda. Det är de här tre familjerna. Men jag tycker ju att man kan titta på världens största HVO-leverantör då, Neste, som gör Neste Maj förnybar diesel.
Ja, vi har Neste i portföljen.
Det låter bra.
Ja, och vi har ju även Darling Ingredients också. Så att, ja, men coolt. Tusen tack.
Tack så mycket.
Ja, Henrik, så hörs vi.
Tack, hej.
Tackar, tackar. Hej. Ska vi avrunda någonting här, eller? Känner vi oss nöjda med att låta?
Ja, vi är färdiga för idag.
Säger vi.
Ja, hej då. Tack. Hej då.